Podplay.
Vill du vara med och bestämma vilka personer kommande avsnitt ska handla om? Lämna en kommentar på Apple Podcaster eller på Spotify.
Det är natt i Paris. I ett svagt upplyst laboratorium på Rue de la Glacière, inte långt från floden Seine, står en kvinna i en sliten labbrock och undersöker några provrör. Hon är utmattad. Händerna är kalla, huden sprucken och händerna luktar svagt av syra. I flera år har hon och hennes man kokat gruvavfall här, tonvis av det, för att framställa det som hon nu äntligen har lyckats isolera i ett av provrören. Hon har redan fått brännmärken på armen där hon smetat det direkt på huden. Och nu känner hon hur glaset hettar mot fingrarna. Ändå kan hon inte slita blicken. För ämnet inuti provröret lyser. Inte av eld eller elektricitet, utan av sig självt. Med ett kallt blått sken. Hon har jobbat för det här i åratal. Men ännu vet hon inte att ämnet i provröret kommer att förändra naturvetenskapen i grunden. Att det kommer att användas för att rädda och ta liv. Att hennes namn snart ska bli känt i hela världen.
Det här är historien om Marie Curie. En kvinna som trotsade klass, kön och konventioner. Som blev den första kvinnan att vinna ett Nobelpris. Och den enda person någonsin som vunnit två i olika kategorier. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Föreställ dig att ditt största intresse är kemi och fysik. Att du inte kan få nog av dina lektioner. Och efter skolan tar du med dig böckerna hem för att diskutera vad du har lärt dig med din familj. Din högsta dröm är att ägna ditt liv åt forskning. Men du är kvinna och bor i fel land. Så du får inte. Om du vill studera på högre nivå måste det ske i hemlighet. I nedsläckta rum bakom fördragna gardiner. Det är så Marie Curie, eller Maria Sklodowska som hon heter från början, startar sin resa. I slutet av 1800-talet finns det knappt ett Polen. Landet har styckats upp av tre stormakter och Warszawa, där Marie växer upp, kontrolleras av det ryska imperiet. Det är en tid då det polska språket förbjuds i skolan, lärare censureras och kvinnor hålls utanför vetenskapen.
Hennes lärare pratar ju polska i smyg. Så att man har som ett varningssystem att när det ska komma en kontrollant till skolan för att kolla att man verkligen följer de lagar som Ryssland har satt upp, då ringer en liten klocka och alla börjar prata ryska istället.
Det här är Ann-Charlotte Ekensten, författare som också har skrivit boken Marie Curie, ett liv.
Om man tänker på Marie så är ju hennes familj, det var ju en ganska förmögen familj från början.
Även hemma hos familjen Sklodowska pågår denna tysta revolt. Föräldrarna är båda framstående lärare och djupt engagerade i den polska frihetskampen. De investerar i olika projekt för landets frigörelse. Och 1863 donerar de pengar till januariuppropet, den största polska revolten mot det ryska styret på årtionden. Upproret slås ner. Investeringarna slår fel. Och när Marie föds 1867 är familjens ekonomi i spillror. Hon blir yngst i en syskonskara på 5, med 3 äldre systrar och 1 äldre bror. I ett samhälle där kvinnor varken förväntas studera eller arbeta och döttrar ses som en ekonomisk börda, blir fyra flickor en tung utmaning för en redan hårt prövad familj. Men pappa Vladislav, som är lärare i matematik och fysik och älskar att undervisa, gör ingen skillnad på sina barn. När ryska myndigheter förbjuder laboratorier i skolorna tar han med sig utrustningen hem och lär sina barn experimentera i köket. Han uppmuntrar dem att tänka, pröva och ifrågasätta. Vetenskapen finns överallt i hemmet. I samtalet, i bokhyllorna, i experimenten vid köksbordet. Inte ens när han blir av med jobbet på grund av sina politiska åsikter slutar han undervisa barnen hemma. Men livet för familjen blir långt ifrån enkelt. För att klara sig tvingas de hyra ut rum, och en av hyresgästerna för med sig sjukdom. När Marie är 7 år gammal dör hennes stora syster Sofia i tyfus, och bara 3 år senare mister hon också sin mamma i tuberkulos. Efter mammans död förändras något i Marie. Tidigare hade hon följt sin mammas fotspår som troende katolik. Men nu, vid 10 års ålder, slutar hon be och lutar sig allt mer mot pappans världssyn, som istället använder vetenskap som sätt att förstå världen. Sorgen och ilskan gör henne tystare, mer inåtvänd, och under en period i skolan insjuknar hon i depression. Men hennes vetgirighet och passion för naturvetenskap bleknar aldrig. År 1883, samma år som hon fyller 16, tar hon examen från flickskolan i Warszawa. Bäst i klassen, trots att hon är yngst. Men där tar det stopp för studierna. Det finns ingen väg framåt. Åtminstone ingen formell sådan. Kvinnor får ju inte läsa vidare på högre nivå.
Så att hon har ingen möjlighet att plugga, utan då måste man utomlands. Och familjen Sklodowska har ju flera barn, varav flera också är flickor. Och det är för dyrt att skicka iväg barnen för att studera.
Men Marie låter sig inte stoppas. Hon kommer i kontakt med en hemlig utbildningsrörelse som växer fram i Warszawa. Det så kallade flygande universitetet. Det har inget campus, inga salar, inget officiellt erkännande. Det existerar bara i lägenheter där gardinerna hålls stängda och rösterna sänks när någon närmar sig dörren. Rörelsen är olaglig, men organiserad. Föreläsningarna ges av några av Polens mest framstående akademiker. Många av dem dissidenter, liberaler och socialister. De undervisar i ämnen som rysk censur förbjuder. Polsk historia, katolicism, filosofi och naturvetenskap. För Marie blir det en livlina. Hon antecknar snabbt under föreläsningen om fysik och kemi, nästan nervöst. Varje lektion är förbjuden.
Man jobbar inte med skrivna böcker, eller man får inte samla på sig en massa anteckningar och så, bara för att man får ju inte kunna bli avslöjad här. Och här då, där får ju Marie Curie för första gången gå lite mer i närkamp med fysik och kemi och biologi, som blir de ämnena som hon verkligen älskar.
Samtidigt planerar hon något större tillsammans med sin stora syster Bronia. De två gör en pakt. Bronia ska först åka till Paris och studera till läkare, där kvinnor, till skillnad från i Polen, tillåts läsa vidare, medan Marie stannar kvar och försörjer henne genom att arbeta. När Bronia är färdigutbildad ska rollerna bytas. Då ska det bli Maries tur att lämna Polen och kanske äntligen få studera på riktigt. Det är deras enda chans att ta sig ut och framåt. Det är med den planen i bakhuvudet som Marie tar anställning som guvernant hos en rik familj på den polska landsbygden. Hon undervisar barnen på dagarna och studerar på nätterna. Allt hon kan få tag på. Fysik, matematik, kemi. Men livet på godset tar en oväntad vändning. Hon blir förälskad i familjens äldsta son, Vladimir. Och hennes känslor besvaras. Men hans föräldrar förbjuder relationen. De tänker inte låta sin son gifta sig med en enkel guvernant, oavsett hur begåvad hon är.
När Vladimirs föräldrar kommer på det här, då protesterar de. Och här blir det ju väldigt tydligt för Marie hur klassamhället ser ut. För att de kan inte tänka sig att deras son skulle gifta sig med guvernanten. Även om de alltid har behandlat Marie väl och hon har haft en naturlig plats i sin familj, så där kommer verkligen skillnaderna fram. Men Marie, hon tror ju ändå att Vladimir ska kanske gå emot sina föräldrar. Men de säger ju att han blir arvslös om han gifter sig med Marie. Och ja, han väljer helt enkelt arvet. Och Marie reser tillbaka till Warszawa med ett lite krossat hjärta helt enkelt.
Väl tillbaka i Warszawa har Marie börjat förlika sig med tanken att det kanske aldrig blir några universitetsstudier för henne. När brevet från stora syster Bronja till slut kommer. Hon har klarat sina studier. Bronja är färdig läkare. Och nu har hon råd att hjälpa Marie. Det finns plats för henne i Paris. Det finns en chans.
Då är hon ensam kvar med sin pappa och har svårt att lämna honom. Men han lite puttar på henne och säger att du är ju ändå så begåvad. Jag vill verkligen att du ska pröva vad du kan åstadkomma på universitetet. Och hon köper den billigaste tågbiljetten som finns.
Så hon sätter sig på tåget och åker västerut, bort från censuren, fattigdomen och sorgen, mot något nytt, mot sin dröm. När Marie i slutet av 1891 stiger av tåget i Paris är hon 24 år gammal. Hon har nästan inga pengar eller kontakter. Men hon har ett tydligt mål. Att få studera vetenskap på riktigt. Efter en kort tid hos sin syster Bronja och hennes man hyr Marie ett kallt vindsrum i latinkvarteren där hon sover i vinterkappa och läser sina fysikböcker in till det dragiga fönstret med gatlyktans sken som enda ljus. Det är också nu hon börjar kalla sig för Marie istället för Maraja för att passa in bättre i det nya landet. Det är helt enkelt lättare för fransmännen att uttala.
Eftersom hon inte har mycket pengar så är det ett dåligt rum. Det är kallt, det är dragigt, hon har nästan inga möbler. Men hon tillbringar så mycket tid som möjligt på universitetets bibliotek. Men när det stänger klockan 10 på kvällen, då måste hon gå hem till sitt dragiga rum. Men där fortsätter hon att plugga. Så ofta pluggar hon nätterna igenom. Hon sover för lite, hon äter för dåligt och blir ganska medtagen faktiskt. Men studierna går ju otroligt bra för henne.
Det dröjer inte länge innan hon lyckas skriva in sig vid Sorbonne, ett av Frankrikes mest prestigefyllda universitet. Hon är en av mycket få kvinnor i sin årskull och dessutom utlänning. Men det är inget som stoppar henne. Hon förlorar sig i studierna, isolerar sig nästan helt och lever på smörgåsar och te för att ha råd att köpa böcker till studierna. Inte ens när hennes hälsa börjar svikta och hon svimmar av undernäring eller feber, saktar hon ner. Hon läser fysik på dagarna och matematik på nätterna. ofta till långt efter att de andra studenterna har gått hem. Och snart börjar resultaten tala för sig själva. Hon blir inte bara godkänd. Hon briljerar. Redan 1893 tar hon sin första examen i fysik som bäst i hela årskullen. Och året därpå en andra examen i matematik, då som tvåa i klassen. Det är en bedrift som nästan saknar motstycke. Särskilt för en ung kvinna, helt ny i landet, utan pengar eller kontakter. Men Marie gör inget väsen av det. Hon vill bara fortsätta.
Alltså det mesta talar för att Marie var en ganska introvert person som fann lyckan i att studera och ta reda på nya saker. Hon blev ju medbjuden på en del saker i studentlivet, men hon tackade ofta nej. Och hon blev ju ofta betraktad som hon, den lilla tysta som sitter längst fram och bara skriver ner.
För att försörja sig efter studierna börjar hon arbeta som forskningsassistent åt en professor, samtidigt som hon söker efter ett eget forskningsområde att fördjupa sig i. Hon tänker ofta på att kunna återvända till Polen och söka till universitetet i Krakow, men får avslag. Kvinnor är fortfarande inte välkomna. Det är under den här tiden hon träffar Pierre Curie, en fysiker med ett tystlåtet, intensivt sätt och ett ovanligt öppet intellekt. Han är 8 år äldre och redan etablerad inom forskarvärlden, men de inser snabbt att de möts som jämlikar. I ett Paris som kokar av litterära salonger och konstnärliga sällskap är de båda närmast ointresserade av stadens kulturella prakt. Istället riktas deras gemensamma energi mot vetenskapen, mot samtalen, frågorna, experimenten.
Det här är två ganska lika personer som möts. De är lite introverta, de älskar vetenskapen, de lever för att göra nya upptäckter och ja, Pierre blir ju kär i Marie. Medan hon är lite avvaktande i början.
De börjar följa varandras arbeten, utbyta idéer och läsa varandras anteckningar. Marie imponeras av Pierres noggrannhet och teoretiska djup. Han av hennes skärpa, envishet och känsla för detaljer. Snart arbetar de sida vid sida i hans enkla laboratorium. Ett dragigt utrymme. Långt från glänsande institutioner, men fullt av möjligheter. Här finns frihet att tänka, pröva, misslyckas och börja om. Det är där deras respekt för varandra börjar växa till något större. Men Marie tvekar. Hon har lovat sig själv att inte bindas av något annat än sitt arbete. Särskilt inte en man. Hon har sett vad som händer med kvinnor som gifter sig. Hur deras egna ambitioner ofta försvinner bakom familjens behov. Hur de får avsäga sig sina egna drömmar för att bli hustrur och mödrar. Och även om en framtid i Polen ser allt mer osannolik ut, bär hon fortfarande på tanken om att återvända.
Hon ger sig inte hän direkt. Men Pierre ger sig inte.
Nu ber istället Pierre henne att stanna, så att de kan forska tillsammans, helst hela livet. Han erbjuder inte bara äktenskap, utan jämlikhet. Ett partnerskap på alla plan. När Marie är på semester i Warszawa skriver Pierre ett brev till henne. I det står att han till och med är villig att flytta till Polen om det är vad som krävs för att de ska kunna vara tillsammans. Och här rämnar till slut Maries motstånd. De gifter sig i juli 1895 när Marie är 27 år gammal. Till bröllopet har Marie köpt en mörkblå klänning. Praktisk och enkel. En hon också kan bära i vardagen när hon forskar. Varför lägga pengar på något som bara används en gång Bröllopsresan blir lika okonventionell. De ger sig ut på den franska landsbygden på tidens stora nya uppfinning, cykeln. Efter bröllopet återgår Marie till forskningen med ny energi. Hon intresserar sig för en märklig upptäckt som nyligen gjorts av fysikern Henri Becquerel. Vissa uransalter tycks avge en form av osynlig strålning utan yttre påverkan. Det här fenomenet, som Becquerel själv ännu inte förstår vidden av, väcker Maries nyfikenhet. Hon vill ta reda på varför vissa mineraler verkar sända ut ännu starkare strålning än vad mängden uran i dem borde tillåta. Maken Pierre, som tidigare ägnat sig åt kristallers struktur och magnetism, blir snart allt mer fascinerad av hennes arbete. Han bestämmer sig för att lägga sitt eget projekt åt sidan för att istället arbeta tillsammans med Marie. Och det är i det gemensamma sökandet som deras partnerskap verkligen tar form. De misstänker att det döljer sig något okänt i mineralet pitchblende. Något som sänder ut en oförklarligt stark strålning. För att bevisa sin teori behöver de isolera ämnet, milligram för milligram, ur flera ton material. De får tag på kasserad malm från gruvor och inleder ett arbete som kommer att pågå i flera år. I ett nedslitet skjul på École de Physique et de Chimie i Paris, utan värme, ventilation eller skyddsutrustning, krossar de, löser upp, kokar och destillerar, dag efter dag, månader i sträck. Det är ett slit som bryter ner kroppen. Syraångor bränner i halsen. Händerna blir såriga. Kläderna fräts sönder. De bär inga handskar, inga förkläden. De vet ännu inte att det de arbetar med är farligt. Men så, efter månader av monotont arbete, händer det. I ett av provrören har en liten rest av det nyisolerade ämnet börjat lysa med ett blåaktigt sken. Det som vi berättade om i början. När det sker står Marie ensam i labbet, utmattad och genomfrusen, med provröret i handen. Hon vet inte än att detta ögonblick ska förändra både hennes liv och världen i stort. De döper ämnet till polonium, efter Maries hemland som fortfarande inte finns på någon karta. Kort därefter lyckas de isolera ett ännu kraftfullare ämne som de döper till radium, efter det latinska ordet för stråle. Det är, som namnet kanske föreslår, oerhört radioaktivt. De har alltså inte bara hittat ett, utan två helt nya grundämnen.
Vid den här tiden, sekelskiftet 1800-1900, alltså det här med jakten på grundämnen, det är som en tävling ibland forskare. Det är då man har börjat att hitta de här olika grundämnena som då får placeras in i det periodiska systemet. Många forskares drivkraft var att få fram ett grundämne för att man fick namnge det, och därmed blev man oftast känd och fick det enklare att försörja sig som forskare.
Men upptäckten tas inte emot med öppna armar. Många tvivlar på Maries och Pierres tillförlitlighet och kräver fler mätningar. Mer bevis. Deras forskning antyder att atomer, som man länge trott var odelbara och stabila, i själva verket kan förändras och sända ut energi. Det rubbar hela den samtida förståelsen av materia och fysikens grundprinciper. Dessutom är det Marie, en ung kvinna, som lett arbetet, vilket bidrar till ytterligare skepticism. När Nobelkommittén så småningom börjar diskutera vem som ska belönas för upptäckten nämns bara två namn. Henri Becquerel, som först upptäckte den mystiska strålningen, och Pierre Curie. Marie är inte med. Det är först efter att Pierre själv fått reda på detta och skriver till akademin för att insistera på hennes medverkan som något händer. Om jag ska få priset måste hon få det också. Det var hon som tog initiativet, hon som ledde arbetet, hon som myntade begreppet radioaktivitet. Och till slut får de sin upprättelse. I december 1903, när Marie är 36 år gammal, tilldelas hon och Pierre tillsammans med Becquerel Nobelpriset i fysik. Marie blir därmed den första kvinnan att någonsin ta emot vetenskapens finaste utmärkelse. Men paret Curie reser inte till Stockholm. Pierre, som avskyr offentliga tillställningar och dessutom börjar känna sig sjuk, vill inte lämna forskningen. De känner båda att arbetet inte kan vänta. Ändå är priset ett stort erkännande och början på ett liv i offentlighetens ljus. Men medan hela världen nu talar om radiumets kraft, vet ännu ingen vad det verkligen innebär att leva nära det. Historien har bara börjat. Efter Nobelpriset 1903 blir Marie och Pierre Curie berömda långt utanför vetenskapens lärosalar. Tidningar över hela världen kan inte få nog av de två blygsamma forskarna som revolutionerar vetenskapen tillsammans. Men Marie och Pierre själva tycker att all uppmärksamhet är besvärlig. De ogillar intervjuer, vägrar låta sig fotograferas i onödan och avskyr pressens ständiga försök att närma sig. Allt de vill är att fortsätta sitt arbete i fred. Varken Pierre eller Marie är kända för att vara några hälsofreaks, men på sistone har de båda känt sig ovanligt slitna. Så våren 1906 åker familjen Curie ut på landet för att ta en paus. De hyr ett hus i närheten av Sceaux, strax söder om Paris, för att få andas ut och vila upp sig. Marie har arbetat oavbrutet i flera år och är utmattad, men lycklig över att vara omgiven av Pierre och deras döttrar, 8-åriga Irene och lilla Eve, bara 16 månader. Tillsammans promenerar de i trädgården, läser, plockar blommor. Pierre, som dragits med fysiska smärtor under en längre tid, verkar också lättare till sinnes.
I omgångar så har ju både Pierre och Marie varit medtagna. Dels har de ju jobbat jättemycket och från början hade de ju inte så himla mycket pengar heller. Så det här med mat och så, det kunde de ju också slarva med. Men självklart så påverkar det, alltså arbetar du med strålning varje dag utan att ha någon som helst skyddsutrustning, det tar ju såklart på kroppen. Och Pierre, han hade ju mycket värk i ryggen, ganska tidigt hade han det, och han hade mycket sår. Han visserligen experimenterade ju han på sig själv och la radium direkt på huden för att se vad som hände. Men däremot, någonting som man inte tänker på, att det var ju Marie som var dubbelarbetande här. De har två barn, de har ett hem. Pierre och Marie, de var jämlikar i arbetet, men det var Marie som tog hand om hemmet och skötte barnen och såg till att de hade kläder.
I slutet av vistelsen behöver Pierre åka tillbaka till Paris för ett möte. Marie bestämmer sig för att stanna kvar med barnen en dag till. Vädret är vackert, luften är mild och hon vill ge dem en sista stund i solen innan vardagen börjar igen. Hon vinkar av honom tidigt på morgonen när han tar tåget mot Paris. Det är ett enkelt farväl. De ska ju ses imorgon igen.
Den 19 april 1906 är en grå dag i Paris. Månen hänger lågt. Pierre är sen till sitt möte och har bråttom. Med blicken sänkt mot kullerstenen kliver han rakt ut i Rue Dauphine, en av Paris livliga gator, när en hästdroska närmar sig i motsatt riktning. Det som händer sedan går fort. Den ena hästen blir skrämd, stegrar och kusken tappar kontrollen. Pierre hinner inte undan. Vagnen, ett massivt ekipage, träffar honom med full kraft. Han faller bakåt, slår i huvudet och i nästa ögonblick krossas hans skalle under ett av bakhjulen. Inte ens vår tids moderna sjukvård hade kunnat rädda honom.
Nyheten når Marie först vid sjutiden samma kväll. Hon har just kommit tillbaka från landet med barnen, fortfarande med doften av vårgrönska i håret och ett lugn i kroppen som hon inte känt på länge. Det är Pierres far som möter henne i dörren med ett ansikte som redan berättar allt. Hennes man har dött, bara 46 år gammal. Under de följande dagarna förblir Marie märkligt stilla. Pressen jagar henne, vill ha kommentarer, bilder, något att trycka i sina rubriker. Men Marie Curie säger inte ett ord. Inte ens till sina döttrar. Istället vänder hon sig inåt till sin dagbok. Hon börjar skriva direkt till Pierre om sin bottenlösa sorg. Jag kan inte föreställa mig något som skulle kunna göra mig verkligt lycklig längre, skriver hon. Möjligen forskningen, men inte ens det. För om jag lyckas med den kommer jag bara att sörja att du inte får veta det. Efter begravningen blir det tyst i huset. Marie nämner aldrig Pierres namn för döttrarna. Det är för smärtsamt. Hon kapslar in sorgen och gömmer sig i arbete, i laboratoriet, i forskningen. Hon går hemifrån tidigt om morgnarna, forskar i hans gamla laboratorierock och kommer hem sent varje kväll, knappt närvarande när hon är där. Hon tappar aptiten, blir tunnare och håret grånar snabbt. Jag kan inte längre älska solen eller blommorna, skriver hon i dagboken. Deras skönhet får mig att lida.
Hon skriver ju om att hon själv vill dö, men hon orkar inte ta livet av sig och att ljuset släcks helt. Och hon sörjer honom djupt.
Men så kommer ett oväntat erbjudande. Sorbonne har beslutat att erbjuda henne Pierres tidigare professorstjänst. Den som han hade när han dog. Det är första gången i historien som en kvinna får erbjudandet att undervisa där. Och Marie tackar ja. Hon vet att Pierre hade velat det. Måndagen den 5 november 1906 håller 38-åriga Marie Curie i sin första föreläsning. Sorbonnes stora föreläsningssal är fylld till sista plats. Folk har trängt sig in i gångarna, står längs väggarna, sitter på trappsteg. Det är inte bara studenter. Där sitter journalister, kollegor och andra nyfikna som läst om henne i pressen. Och nu vill se med egna ögon om en kvinna verkligen kan göra en professors jobb. Marie kliver upp till podiet, rak i ryggen, klädd i svart. Hon slår upp anteckningarna och börjar föreläsningen. Exakt där Pierre avslutade sin sista. Med hans ord, hans formuleringar. Det blir en sorts vetenskaplig sorgeceremoni. Men också ett ögonblick av förändring. Det är här hon kliver fram ur sin makes skugga och börjar uppfattas som en forskare i egen rätt. Madame Curie, en kvinna som inte bara förvaltar ett arv utan skapar sitt eget. Marie börjar arbeta mer än någonsin. Det blir hennes sätt att överleva, att stå ut. Hon nöjer sig inte med att bara föra Pierres idéer vidare. Hon vill ta dem längre. Hon har nämligen börjat misstänka att radiumets egenskaper kan användas för att behandla cancer och börjar samtidigt utforska röntgenstrålningens möjligheter inom medicinen. Ett fält där hennes forskning redan haft stor betydelse. Men för att förverkliga visionen krävs resurser. Som ensam ledare för det arbete hon en gång delade med Pierre blir hon nu också organisatör, lobbyist och förhandlare. I flera år kämpar hon för att samla in medel till ett nytt forskningsinstitut. Hon skriver brev till politiker, övertygar finansiärer, vädjar till universitet. Och samtidigt når hon ett nytt genombrott. År 1910, 4 år efter Pierres död, lyckas hon isolera radium i ren, metallisk form. Ett tekniskt och vetenskapligt genombrott. Vid det laget har radiumet börjat sprida sig långt utanför vetenskapens värld.
Och det hör ju ihop med att Marie aldrig tog några patent på sina upptäckter. Vetenskap skulle gagna mänskligheten, det var hennes inställning. Och därför ville inte hon tjäna pengar på sina upptäckter, utan hon tog inte patent.
Det självlysande ämnet betraktas av många som ett slags mirakel. Apotek börjar sälja radiumvatten mot trötthet. Krämer och tvålar påstås föryngra huden. Och självlysande färg blir en populär detalj i allt från klockor till smycken. I USA anställs unga kvinnor för att måla urtavlor med självlysande siffror. Ingen har berättat för dem hur farligt ämnet är. För att få penslarna tunna nog slickar de på dem med läpparna gång på gång. De får i sig små mängder radium varje dag utan att veta vad det gör med deras kroppar. Snart kommer de att kallas radiumflickorna och bli kända över hela världen. Många av dem kommer nämligen snart dö i plågsamma sjukdomar med sönderfallande käkar, blödande sår och cancer. Marie själv deltar inte i kommersialiseringen och uppmanar till försiktighet. Hon tror på ämnets medicinska potential, särskilt i kampen mot cancer. Men hon har också sett med egna ögon hur farligt radiumet kan vara. Hon brukar ju testa alla sina upptäckter på sin egen hud. Och hennes armar bär nu spår av otaliga brännskador och svårläkta sår. Samtidigt hyllas hennes arbete inom forskarsamhället. Hennes senaste bedrift, att som första person lyckas isolera radium i metallisk form, väcker uppmärksamhet i hela Europa. Det är ett genombrott som kräver både teknisk briljans och enorm uthållighet. Marie Curies namn förs åter upp i diskussionerna i Stockholm. Ett andra Nobelpris verkar vara nära. Just då bryter en privat skandal ut hemma i Paris. En journalist får tag i brev mellan Marie och den 5 år yngre fysikern Paul Langevin, en av Pierres gamla elever, där det framgår att de haft ett förhållande. Langevin är formellt gift, även om han och hans fru länge levt åtskilda. Men det spelar ingen roll. I ett samhälle där kvinnor får bära all skuld och skam för sexuellt umgänge och skilsmässor är stigmatiserade, räcker det gott och väl för att pressen ska gå till angrepp.
När de hade fått det första Nobelpriset, då blev ju de kändisar. De blev ju liksom sådana som många såg upp till. Och man gjorde ju lite av en story kring att Marie hade kommit som en fattig flicka, vilket hon egentligen inte var från början, men hon hade kommit så ensam ifrån Polen och byggt sin framtid i Paris. Det liksom blev lite av en framgångssaga, hela hennes liv och äktenskap. Och Nu då tyckte de att hon tröstade sig med sin mans bästa vän, typ. Då föll hon ju från den här piedestalen och man började snacka skit helt enkelt.
Rubrikerna är skoningslösa. Glåporden många. Hennes privata brev publiceras i tidningarna. Och hon hånas och hotas öppet. Från att ha hyllats som fransk stolthet ifrågasätts nu inte bara hennes moral utan också hennes polska ursprung och hela hennes rätt att befinna sig i vetenskapens finrum. Så, mitt i stormen, kommer meddelandet från Nobelkommittén. Hon har tilldelats priset i kemi, men kommittén antyder tydligt att hon bör avstå från att komma för att inte kasta skugga över ceremonin. Maries svar är kort. Priset tilldelades mig för mitt vetenskapliga arbete. Det finns inget samband mellan arbetet och mitt privatliv. Det fungerar. Kommittén backar. Och Marie får resa till Stockholm och ta emot priset. Hon blir därmed den första och enda människan någonsin att ha tilldelats två Nobelpris i två olika vetenskaper. Det har ingen annan gjort, varken före eller efter. I salen i Stockholm möts hon av applåder. Men hemma i Paris kommer det fortfarande dröja år innan hon blir accepterad igen. Men Marie gör som hon alltid gjort. Hon återvänder till Paris och till arbetet. Hennes liv är skakat men inte förstört. Och när första världskriget bryter ut sommaren 1914 visar hon återigen vad hennes forskning kan göra. Hon är nu 47 år och väljer för första gången att inte stanna i laboratoriet. Istället gör hon något radikalt. Hon lämnar forskningen och kastar sig in i det praktiska arbetet för att rädda liv. Hon ser snabbt att röntgentekniken, som hon varit med och utvecklat, skulle kunna göra stor skillnad på slagfälten. Snabbare diagnoser, bättre vård, mindre död. Hon övertalar franska armén att satsa på mobila röntgenenheter. Små fältstationer med generator, plåt och röntgenrör. Hon får dem att bygga bilar med röntgenutrustning och utbildar själv de första läkarna som ska använda dem. Hon kör även själv, trots att hon vid det laget snart ska fylla 50 och knappt har någon körvana. Ibland följer hennes dotter Irene med. De två arbetar sida vid sida, bland lera, skräck och skadade kroppar. De kallas Petit Curies, små Curies, och blir ett välbekant inslag på fronten. Under kriget organiserar Marie ett helt nätverk av röntgenstationer, utbildar över 100 kvinnor i tekniken och arbetar själv oförtröttligt med att förbättra utrustningen. Hon tar inga genvägar, utan kräver noggrannhet och precision. Inte för vetenskapens skull den här gången, utan för att det står människoliv på spel. När kriget äntligen tar slut 1918 har Maries arbete gjort röntgen till ett oumbärligt verktyg i fältsjukvården. Hennes insats har inte bara räddat tusentals liv. Den har också för alltid förändrat hur medicin och teknik samverkar i krig. Hon har lagt grunden till det som senare ska bli en självklar del av modern sjukvård. Marie har vid det här laget haft krämpor och olika problem med hälsan i många år. Men nu är något annorlunda. Kroppen börjar säga ifrån på riktigt. Hon är tröttare, blekare, får problem med synen och tappar känseln i händerna. Värken kommer oftare och vila hjälper inte. All exponering för radioaktivitet har till sist börjat ta ut sin rätt. Trots det fortsätter hon att arbeta in i det sista. På 1920-talet åker hon till USA för att träffa president Hoover och samla in pengar till sitt radiuminstitut. Där hyllas hon som en internationell hjälte för sina insatser till forskningen och medicinen under kriget. Men tiden förvärrar hennes tillstånd och under de sista åren tvingas hon diktera sina anteckningar. Ögonen klarar inte längre att läsa. Det är under en vistelse i Alperna som hon till slut kollapsar och förs till sanatorium där läkarna diagnostiserar henne med aplastisk anemi, en sällsynt blodsjukdom där benmärgen har slutat producera blodceller. Läkarna förstår inte varför, men vi vet idag att sjukdomen med största sannolikhet orsakas av hennes långa exponering för joniserande strålning. Det är en varm sommardag den 4 juli 1934 när den 66 år gamla Marie Curie tar sitt sista andetag. Begravningen hålls i Sceaux där hon jordfästs bredvid Pierre. Ceremonin är enkel, som hon själv hade velat. Inga stora tal eller någon påkostad grav. Bara en stilla plats för vila, intill hennes stora kärlek. Men hennes vila blir inte evig. 1995 beslutar Frankrike att hedra henne på högsta nivå. Marie och Pierre Curie flyttas till Pantheon, ett storslaget monument där nationens mest framstående personer hyllas. Än idag förvaras hennes anteckningar i blylådor, tillgängliga endast för dem som söker tillstånd och hanterar dem med största försiktighet. Marie Curie vilar nu bland vetenskapens giganter i samma kvarter där hon en gång sov i sin vinterkappa de första åren i Paris. Det är ingen överdrift att hävda att Marie Curie förändrade världen, inte bara genom sin banbrytande forskning, utan också genom sitt sätt att leva. I ett mansdominerat fält utan pengar eller framtidsutsikter tog hon sig till den absoluta toppen. Hon slog hål på gamla föreställningar om vad kvinnor kunde och fick göra och banade väg för generationer av kvinnliga forskare efter henne.
Och hon var den första kvinnan som fick ett Nobelpris, det som hon delade då med sin man. Och hon är den enda personen som har fått Nobelpris i två olika naturvetenskapliga ämnen. Hon var den första kvinnan som föreläste vid Sorbonne, och sen så blev hon den första kvinnliga professorn på Sorbonne. Alltså att hon var en sån pionjär inom mycket, det fascinerar mig. Och att hon liksom hela tiden hade den här drivkraften att ta sig vidare, även om livet pucklade på henne. Det fanns ingenting som hon kunde ta för givet, för hon valde en väldigt snårig väg för att vara kvinna 1800-1900. Det fascinerar mig, men självklart också hennes upptäckter kring radioaktivitet och främst kring radium. Det är ju sånt som ligger till grund för cancervården som vi har idag.
Hon var en kraft som bröt igenom barriärer av könsnormer, klass och nationalitet. Allt för sin stora passion. Och kanske låg hennes storhet just där. Inte bara i upptäckterna, utan i kompromisslösheten, i envisheten, i viljan att ge allt, även livet, för att finna svar. Marie Curie levde verkligen för vetenskapen, men hon dog också för den. Hon blev bara 66 år gammal. Men utan henne, hennes uppoffringar och hennes lysande provrör hade världen utan tvekan sett helt annorlunda ut idag. Du har lyssnat på historien om Marie Curie med mig, Blanda Zettervall-Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Emily Nyblom. Och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger. Och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
En del av